När jag kommer upp från tunnelbanan vid centralen står vid entrén till Åhléns City på Drottninggatan och ser ut mot obelisken och den sprutande fontänen på Sergels torg, så ser jag den direkt. Det lilla röda huset. Nybygget som utgör hörnet på Sveavägen och Handgatan. SCBs gamla bankpalats från 60-talet har kortats av och gett plats för en bred trappa som förbinder Sveavägen med Malmskillnadsgatan. Och sen är det här lilla, ganska smala roströda huset. Som en kinesisk lykta lyser den upp på kvällen. Där inne finns en restaurang i två plan. Hon som ritat väntar på mig och ska visa mig runt. Pye Aurell Erström, arkitekt på Marge Arkitekter.
När vi ritade och jobbade med det här projektet så kallade vi den för paviljongen. För att den var en liten byggnad i den här stora skalan. Och att den också skulle egentligen vara en byggnad som inte hade någon baksida utan vände sig mot flera olika håll. Lite som en paviljong. Och sen är den ju lite som en trappbyggnad också som binder ihop de här olika nivåerna som finns här på platsen. Ända ner från plattanivån. Alltså. Och sen så är det Hamngatan och Sveavägen som möts här och upp till Malmskillnadsgatan. Men sen har restaurangen som har öppnat här har ju då döpt sig till Röda huset. Så nu har det blivit lite så att hela huset har blivit kallas för Röda huset. Och det känns ju inte så konstigt, för det är ju väldigt rött.
Det är rött och byggt i platsgjuten betong med ett speciellt reliefmönster. Vi kommer till det och ser det glas. Husets betongsockel börjar på plattan, där rulltrappan mot Hamngatan finns. Tar sig vidare upp till nästa nivå som är Sveavägen och sen en våning till Malmskillnadsgatan där entrén till restaurangen ligger. Det är stora glaspartier. Sitter man där inne har man en flygledarutsikt över Sergels torg och plattan och de andra gatorna. Det känns lite udda att sitta där. Som att man har klättrat upp i ett förbjudet torn och tjuvkikar på folk. Det här hörnet var ganska deppigt innan. Och nu har också nedgången till plattan blivit ljusare.
Men det som fanns just i det här hörnet innan var egentligen att det var ursprungligen en terrass som har blivit påbyggd på 90-talet. Men sen var det öppet med nedgångar ner till plattanivån. Så att man gick egentligen, det var en överbyggnad som var lite mörk och inte så trevlig i det här hörnet. Den stora greppet här är ju byggnaden en del av den, men det är också det vi ser precis bredvid som egentligen är en ny, ganska bred trappa som leder upp till Malmskillnadsgatan. För det handlar ju om att möjliggöra en ny access till Malmskillnadsgatan, men också att gatan blir synlig mot Sergels torg och att man får ett helt annat flöde i stan. Men för att också ta hand om den här trappan och de olika nivåerna, och så har vi skapat det här huset lite som en brobyggnad eller ett hörnhus. Och det har ju en lite märklig form eftersom det ska möta alla de här olika nivåerna och olika vinklarna som bildas i det här hörnet. Ska vi gå upp för det som kallas då för en soltrappa? Och det är helt enkelt bara en vanlig granittrappa i ljusgranit. Ganska bred, vad kan den vara?
Ja, den går egentligen, tror jag, om jag minns rätt, från kanske 9-10 meter till bredaste stället är väl lite drygt 20 meter.
Och att den kallas för soltrappa, det är bara för att man kan sitta här och sola sig. För den heter väl inte det?
Nej, den har nog inte fått ett officiellt namn. Men det är också för den vänder ju sig mot ett läge som har en väldigt fin eftermiddagssol. Så vår förhoppning, och det har jag också faktiskt sett, är ju att folk sätter sig här ner en solig dag. Eftersom den är så pass bred så att den också bjuder in till att vara en väntplats där man kan sätta sig och blicka ut då över Sergels torg och obelisken och fontänen.
Det finns ingen ramp i trappan, men man har gjort två avsatser så att man inte ska behöva ta så många steg innan man kan vila benen lite. Men vi kommer till tillgängligheten. Vi går tillbaka till reliefmönstret på husets höga betongsockel. För tittar man närmare så är det flera symboler och tidsmarkörer inristade på cirka 2-3 cm djup. Konstnären Gunilla Klingberg har skapat verket som är som en slags mönsterbord som börjar vid plattan och slingrar sig uppåt. Det är saker som man kan förknippa med ett levande torg. Virvlande blad, några mynt, 5 kronor. Det låg ju en bank här tidigare. En fotboll, VM 94. Ett fladdrande ljus för sorg. Det står hashtag MeToo och tillsammans. Och så är det 30 cm stora säkerhetsnålar för de som minns att det hängde punkare här på plattan på 70- och 80-talet. Men det är inte direkta avbildningar av föremålen.
De här symbolerna har ju blivit lite förvrängda. Det är en blomma här också, tror jag. För att hon har ju liksom manipulerat dem lite som att de har virvlat runt och blivit lite utdragna innan de på något sätt har landat och gjort avtryck här på fasaden. Jag menar, Sergels torg är ju folkets plats, en plats för möten, för demonstrationer, för vi firar våra fotbollshjärtan, vi sörjer när det har hänt något hemskt också. Så att det är olika inslag som konstnären har associerat med platsen här.
Du, vi har kommit in nu och det är samma färg på utsidan av fasaden som det är på insidan, stämmer det?
Ja, till stor del så har vi tyckt att det här röda färgen har varit det sammanhållande för byggnaden. Sen finns det förstås inslag i inredningen som bryter mot det, men det är verkligen ett rött hus.
Men om vi backar lite, berätta, hur har du tänkt?
Det är ju en väldigt liten byggnad i det här väldigt storskaliga stadsrummet som ändå Sergels torg är, med mycket modernistiska byggnader. Och vi tyckte att man behövde egentligen en lite mindre skala, lite mer mänsklig skala, och att en byggnad som också var lite mer lekfull. Och egentligen så är det då den här grunden som socken är i betong, som är robust. Och sen är det ju egentligen en glasbyggnad i 2 våningar med plåtskärmar som egentligen fungerar som markiser och solskydd. Så de är ju en del av att vi kan ha så uppglasat här, eftersom de skyddar då egentligen mot värmeinstrålning. För annars blir det väldigt varmt i ett sånt här glasat hus.
De här markiserna, de är inte sådana som man kan fälla in och ut, utan de är fasta.
Precis. Vi gör dem fasta i ett läge där man fortfarande ser ut på ett bra sätt, men att den tar mycket av den solen som vi behöver skydda oss från. Och så blev det en väldigt viktig del av gestaltningen av hela byggnaden.
För det är faktiskt det första jag lade märke till. Att det är, jag ska inte säga att det är vingar som sticker ut, men det var det som var karaktäristiskt. Färgen, fasaden och sen de här stela markiserna då som stack ut. Och de sticker ut, det är på 2 plan.
Ja.
Men de är ju inte heller helt solida, utan det är ju hål i dem.
Precis, och det här hålen är lite det vi pratade om, mönstret vi såg också i betongsocken. För här har vi jobbat med en konstnär som heter Gunilla Klingberg. Så det här är ett platsspecifikt verk av henne som är en del av utsmyckningen, den konstnärliga utsmyckningen av hela kvarteret. Och det vi tittar på här nu är liksom en stjärna och en säkerhetsnål, och det är lite konfetti. Och det finns väldigt många olika symboler som Gunilla har jobbat med. Och hon har tagit fram symboler som hon har förknippat med det urbana rummet och med stora platser där de oftast, det samlas lite skräp och löv som samlas in, har liksom blåst ihop en liten hög och som virvlar runt och har skvätt upp på fasaden. Det är lite hennes tankar bakom det här konstverket.
För själva hålen då, de kan ju vara 30, 40, ibland 50 centimeter.
Mm.
Och så det ser ut som de är utstansade hål, så man ser himlen och vädret igenom dem.
Ja. Så är det, och sen när solen kommer in så bildar det också solkatter invändigt. Och det blir också ibland reflektioner på glaset, så det blir som flera lager av de här, det här mönstret som bildas.
Det låter från restaurangen. Den öppnade i slutet av förra året, även om själva huset var klart 2020. Det blir fler och fler restauranger, fik och butiker som kommer till Malmskillnadsgatan. Pye Aurell Erström.
Det här är ju ett väldigt speciellt hörn vi står i, för att det här är faktiskt ett hörn som tangerar tre särskilt utpekade värdekärnor av riksintresse för kulturmiljön. Och det är både Hamngatan, det är Sergels torg och det är Hötorg City. Så de övriga husen har väldigt mycket behövt förhålla sig till sitt kulturhistoriska arv. Det modernistiska arvet mot Sergels torg, men också det lite mer klassiska arvet mot Hamngatan, som är ju en klassisk handelsgata. Men även i diskussion med antikvarier och med stadsbyggnadskontor så tyckte de att den här byggnaden, den är så pass liten och udda så den kunde få ha sitt helt egna uttryck. Och man tyckte också att det var någonting som skulle kunna tillföra platsen någonting nytt.
När vi står här så kan man ju se ner på Malmskillnadsgatan och till vänster ser vi Hamngatan. Jag personligen har ju alltid tyckt att Malmskillnadsgatan är jättetråkig. Men nu finns det också här. Man kan se stora planteringslådor som är svarta, rektangulära, säkert 10 meter långa och 1,5 meter breda. Och det är träd i dem. Vet du, vad är tanken med det här kvarteret?
Nej, men det här är ju ett kvarter som tillsammans med hela Brunkebergs torg håller ju på att förvandlas. Eller har ju gjort det med de här stora ombyggnaderna. Och det var också intentionen för hela den här ombyggnaden från dels från Vasakronan som är ju fastighetsägare här och stan att vitalisera Malmskillnadsgatan, för det har ju ändå varit en gata i stan som kanske har haft en av de sämre ryktena i vårt land.
Som du sa så känner många till att tidigare var ju Malmskillnadsgatan en gata för prostitution och ja, skumt, en otrygg känsla. Finns det någon tanke med att det här ska handla om att trygga staden?
Absolut, det har varit en av de mest grundläggande delarna som vi har haft med oss. Och initialt för att förstå lite hur platsen fungerar så gick jag också runt här med en vän som jag har som har jobbat mycket här. Han är narkotikapolis. Och då förklarade han lite för mig hur det går till på den här platsen och varför olika delar både av Sergels torg och Malmskillnadsgatan nästan fungerar så bra för kriminalitet så att säga. Det är mörka ytor utomhus under tak och Malmskillnadsgatan var ju ganska svårt tillgängligt. Det var inte så mycket flöden av människor men en ganska bred gata och lätt att stanna. Ja, de delarna är ju väldigt viktiga med att ha förståelse för. Och så vi har ju diskuterat säkerhet och trygghetsfrågor väldigt mycket. Och just den här trappan som leder upp, att den skulle vara bred, synlig från långt håll. Så att när du rör dig så ska du också både se och synas på långt håll. För det skapar också en trygghetskänsla. Och det här röda huset fyller en väldigt viktig funktion. Det vill säga att det då har en verksamhet, en restaurang som är öppen. Sent på kvällen lyser det, rör sig människor här, för på något sätt är det ju ändå så att där det finns människor känner vi oss oftast trygga också och då vågar vi gå dit och röra oss. Så det tillsammans med allt annat som händer här på Malmskillnadsgatan och också hela ombyggnaden av Brunkebergs torg som ju har gjorts precis innan det här kvarteret färdigställdes, men också bron här som kopplas samman bidrar ju till att göra det här till en tryggare och säkrare plats i stan.
Arkitektur i all ära, men hur har de jobbat med tillgängligheten? På den fina soltrappan finns ingen ramp och ingen anslutande hiss.
Tillgängligheten har varit en stor fråga och vi har tittat på många lösningar att integrera en hiss på ett tryggt och säkert sätt. Det var väldigt svårt att binda ihop de här olika nivåerna, även för platta nivån, i ett läge som inte, som kom upp på ett bra plats på Malmskillnadsgatan, men som också skulle landa på en bra plats nere på platta nivån, så att det inte hamnade långt in i ett hörn. Och vi kunde inte hitta en sån plats här, just för en hisslösning. Och trappan i sig är också så många steg, så att hitta, vi tittade på ramplösningar och så, men det skulle äta upp hela trappan. Så att det är ju, jag menar, man kan ju röra sig i stan från Kulturhuset och Brunkebergstorg upp på Malmskillnadsgatan och nå den här nivån. Och entrén till själva restaurangen ligger ju från Malmskillnadsgatan. Och i byggnaden har vi ju en hiss som gör byggnaden tillgänglig.
Det här att det är taktilt mönster på utsidan, var det någonting som du tänkte på för upplevelsen av personer som kanske inte ser, eller också barn?
Alltså, vi har haft som ambition att jobba med taktila material egentligen på flera delar i det här projektet. För vi tycker det är otroligt viktigt, framförallt i de här våningarna, de här första 4-6 meter som vi människor upplever när vi rör oss i gatorummet. Så det absolut har varit en tanke och en viktig faktor med det taktila. Och sen också att den här skulle fungera i flera olika skalor. Det kanske blir det lite mer visuella då, men att på långt håll så ser man kanske mer eller anar den röda färgen. Och när man kommer nära så upplever man mer det här mönstret till exempel.
Mm. Hur tänkte du när du gjorde det här? Vad ska människor känna när de kommer här vid Sergels torg? Hade du sådana? Tänker man så som arkitekt?
Ja, det är ju svårt att veta hur folk känner. Jag tror att den här väcker känslor. Men jag hoppas ju ändå att folk blir lite gladare när de ser den här byggnaden.
Du har hört Pye Aurell Erström, arkitekt på Marge Arkitekter, och det är hon som har ritat Röda huset.